Det är torsdagen den 30 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi prata om någonting som jag tror alla människor har en relation till. En offentlig verksamhet som jag tror att alla använder, i alla fall någon gång i livet. Det är en speciell plats som man kanske främst har barndomsminnen ifrån. Det är en plats för träning, rekreation, umgänge och lek. Men det är också en plats som vi kanske sällan tänker på. Vi räknar bara med att den ska finnas där år efter år. Det handlar om simhallar eller badhus. Det finns ungefär 400 stycken sådana offentliga i Sverige och vi ser dem som lika självklara i det offentliga utbudet som bibliotek eller skolor. Men de flesta av dem är byggda för rätt länge sedan på 60-70-talet, vilket innebär att de har hunnit bli drygt medelålders och ofta är i stort behov av att fräschas upp eller ersättas om de ska kunna spela samma roll i framtiden. Det här ämnet tänkte jag vi skulle ägna dagens podd åt. Hur är läget med de svenska simhallarna och badhusen idag? Hur kommer de att fungera i framtiden? Och vilka utmaningar innebär det att bygga och driva simhallar och badhus? Med mig för att göra detta har jag två gäster, nämligen Veronica Heidelind, författare till rapporten Simhallen vid ett vägskäl, som i somras gavs ut av tankesmedjan Arena Idé. Varmt välkommen hit, Veronica.
Tack så mycket.
Och så Anders Kinberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad. Varmt välkommen du också, Anders.
Tack så mycket.
Ja, Veronica, det är din rapport, det är därför vi är här. Det var när jag upptäckte den som jag blev intresserad av frågan. Hur kom det sig att du skrev en rapport om just simhallar?
Alltså det började ju som det ofta gör med ett privat intresse. Jag simmar och badar mycket. Så kom det till min kännedom att simhallar stängdes, stod inför rivningshot eller skulle rivas. Och det upprörde många känslor runt om i Sverige. Och jag ville förstå varför det var så många som stod inför stängning. Och det krävdes inte många googlingar för att förstå att det upprörde många medborgare lokalt runt om i Sverige. Men att det också var ganska problematiskt för många politiker som fick försvara enorma investeringskostnader för oppositionen. Man kunde också ganska lätt se hur lokal radio och lokal media berättade om spräckta budgetar, spräckta tidsramar, byggfel och jätteslitna anläggningar där taken trillade ner i motionsbassängen och sådär. Så det var som att liksom glänta på en dörr där jag kunde liksom titta in på hela välfärdsproblematiken i en enda byggnad, kan man säga, eller i en enda fråga. Hur ska vi underhålla och ha råd med att fortsätta att ha tillgängliga simhallar? Vem ska bygga? Vem ska drifta? Det offentliga eller marknaden? Vad är simhallens roll och funktion i dagens samhälle? Och så vidare och så vidare. Så det, okay. Det har bara rullat på.
Ja, ett case så att säga, säger väldigt mycket om mycket annat helt enkelt.
Ja, precis.
Anders, du som fastighetsdirektör, det här med simhallar, att det är en grej som man har mycket åsikter om, både väljare och allmänhet och media och så vidare. Har du märkt av det också?
Ja, det kan man absolut säga. Egentligen hela vårt bestånd består av offentliga byggnader till stor del, som människor och medborgare har väldigt mycket åsikter om. Och det är ju nästan meningen med dem på något sätt, att är man där så tycker man någonting om dem. Men simhallar är ju verkligen en sån plats, som du sa, som många har kanske som barndomsminnen ifrån. Då ligger det lite extra varmt om hjärtat. Eller så går man dit någon gång i veckan och träffar sitt kompisgäng, gubbgäng eller tantgäng eller något sånt där. Det är en social mötesplats och det tror jag också gör att många har starka åsikter kring dem. Både positiva och kanske ibland argsinta om det är något som ska förändras, oavsett om det är till det bättre eller sämre.
Mm. Min svärfar, han träffade ett simmargäng varje lördag morgon och då så hade de lite problem med rekryteringen. Då sa jag så här att ni kan ju inte simma 06.30 på lördagar för att rekrytera folk. Men han sa, du vet, i vår ålder vi alla vakna då så det spelar ingen roll. Mm. Lite sida spår där. En sak på de simhallar, jag tyckte det var intressant, du skriver i rapporten, Veronica, att simhallar är enligt arkitektkåren efter kärnkraftverk det mest komplexa offentliga byggnader man kan uppföra. Det är lite ögonöppnande för många.
Mm.
Vad är det som är så svårt med dem?
Alltså folk blir lite chockade när man, eller de säger, nej men så kan det väl inte, hur svårt kan det vara? Så här, men en simhall är egentligen tre byggnader i en. Det är liksom en offentlig byggnad med allt vad det innebär. Där ska liksom allt från bebisar till funkis till motionärer. Alla ska kunna röra sig tryggt och säkert och liksom konsekvent genom den här byggnaden. Så det finns många regler och lagrum att förhålla sig till när man ska bygga en offentlig byggnad. Det ska vara tryggt och säkert och sådär. Och sen är det också en idrottsanläggning med allt vad det innebär. Vi tänker kanske framförallt att det är en anläggning för simidrotten, framtidens Sara Sjöström. Men vi har ju också simhopp, vi har konstsim och sen har vi en hel del vattenpool och kanot, rugby och alla de här idrotterna har sina behov av bassängmått och nät och mål och redskap och så det ska funka. Och sen så är också simhallen då, och det är det här vi inte tänker på när vi är där, det är också klassat som en industribyggnad. Alltså om du går under en simhall så möts du av stora plastcisterner med svavelsyra och natriumklorid. Man gör sig, det är inget klor där nere. Det är vattenproven och stora kompressorer som pumpar och renar vattnet. Du har flockningsmedel, allt möjligt där nere. Så där måste du få ihop, du måste få ihop allt det där i ett skal. Mm. Och det gör att det blir så svårt och komplext.
Offentlig plats, idrottsrörelsens plats och dessutom industriell skala på det mesta. Anders, Stockholms stad har ju ett fastighetsbestånd som består av enormt mycket olika saker. Sticker simhallarna ut som särskilt komplexa där, skulle du säga?
Ja, men det gör de tillsammans med många andra saker som också sticker ut. Men de sticker ut åt sitt eget håll. Då. Det är av flera skäl, kan man säga. För det första är det som Veronica är inne på, det är väldigt komplexa konstruktioner som också börjar komma lite till åren. Att man bygger någonting sånt här komplext och sen häller man vatten i den. Bara det liksom. Och
ja. Försöker få, men vatten är inte bra för byggnader
oftast. Nej, det
är, liksom.
Man försöker hålla det borta. Ja. Men nu är de ju lyckligtvis anpassade för det. Men det är naturligtvis att det är ju en viss påverkan på inomhusklimatet och ja, fuktkvoter i luften och materialet. Allting sånt där som vi är väldigt duktiga på idag, har mycket kunskaper om. Det var man i och för sig på 60-70-talet också. Men det är klart att saker och ting har utvecklats sedan dess. Så själva konstruktionerna är väldigt annorlunda naturligtvis jämfört med övriga beståndet. Men sen är det också att det sticker ut, det är som vi var inne på, det är otroligt kostsamma anläggningar eftersom de är så komplexa. Så både att bygga någonting nytt eller renovera befintligt blir ju en väldigt stor apparat. Och det ser vi ju i hela Sverige. Alla kommuner har ju den utmaningen och hur man ska hantera det.
Mm. Kan vi bara sticka in också att det är ju de mest välbesökta av de kommunala anläggningarna, så slitaget är ju liksom enormt.
Precis.
Och då kan man ju dimensionerat en simhall för att ta emot x 100 000 besökare när den byggdes för, vad det nu är, säg 30 år sedan. Och sen har demografin förändrats, så helt plötsligt så har du kanske det dubbla eller
och det är
tredubbla slitaget av små fötter och händer och dusch och bad och så.
Och att den inte heller kanske får vila i huvud. Alltså en simhall som ständigt är i bruk får ju inte heller chansen att återhämta sig däremellan. Om det är tredubbla mängden besökare mot vad det är beräknat för. Så att det är många aspekter som gör att det slits hårdare och tuffare med större besöksantal.
Om vi ska kolla lite på historien. Veronica, hur kommer det sig att vi byggde mycket simhallar just på 60- och 70-talet? Eller, det var ju folkhemmets stora utbyggnadsperiod, men vad är simhallshistorien här så att säga?
Nej, men vi har ju, Stockholm är ju en väldigt speciell kommun då, för den har ju liksom alla generationer simhallar. Vi fick ju simhallar och badhus runt sekelskiftet 1900, de första. Och vi har ju några kvar, Centralbadet och Sturebadet i Stockholm. Sen kom ju nästa fas när vi byggde välfärdssamhället så att säga. Och det var ju för att vi bestämde att vi tyckte att det var viktigt att folk dels skulle kunna sköta sin hygien, det var ju liksom verkligen ett badhus då, men också att vi ville att befolkningen skulle kunna simma, och vi lever i ett klimat där man visserligen kan ha simskola på sommaren, men under stora delar av skolåret så måste man ju liksom komma in någonstans. Och den senaste simhallsutredningen som staten gjorde, den gjordes 1954, och den konstaterar en mängd olika saker kring det kommunala eller samhällets ansvar gentemot medborgarna när det gäller vattenvana och simkunnighet och att kunna tillhandahålla en plats för simidrotten och så. Och då fick vi de här simhallarna runt om i hela Sverige. Det skulle vara liksom en kommunal service, en del av välfärdsstaten, att tillhandahålla en plats där vi kunde simma, bada,
Och det här med hygienen, det är inget skämt ska jag berätta för lyssnarna. När mina föräldrar flyttade till Stockholm på 70-talet bodde de i ettan med kokbrå på Helen Morgsgatan med dusch i källaren. Ofta gick de på Forsgrenska och duschade istället. Mm. Det är länge sedan, men det är inte så länge sedan.
Så kom Liljeholmsbadet också där för arbetarna nere vid industrierna på Bergsundstrand.
Just det. Anders, det här med att vi har en åldersstruktur där det ligger mycket då från 60-70-talet, överensstämmer det med Stockholms bestånd också?
Ja, men det gör det till största delen. Vi har äldre bestånd också. Vi har inte varit inne och pratat om det, och det kanske vi inte ska göra heller, men vi har ju en del utomhusbad också som är anlagda av lite andra skäl. Mm. Men framförallt för simkunnighet och det här med att kunna ha lite sommarnöje när man inte har råd att lämna staden eller inte bor så nära vatten och så här. Det är också en utmaning med dem. Vi ligger ju i fas med att rusta upp dem också. Men absolut, vi har ju den största massan av vårt bestånd i Simhalls portföljen. Det är ju från 60-70-talet. Oxåsbad var 59, så det är precis gränsen där. Men sen har vi ju en del relativt nyproducerade också. Om vi tittar på Eriksdalsbadet och Husbadet, som vi säkert får anledning att återkomma till. Men, så det är lite blandat, men absolut, huvudsakligen mest från den boom-tiden för badhuset.
Mm. Ja, Veronica, du har ju redan nämnt den 1954 års statens folkbadhusutredning. Mm. Det låter ju som makarna Myrdal, man blir varm i hjärtat bara man hör om det. Hade vi en badhuspolitik på den tiden, eller hur såg den ut?
Då konstaterar man framförallt då att simhallen ska vara en kommunal angelägenhet. Och det har den liksom fortsatt att vara. Och man definierar då kärnuppdraget. Och jag tror att det var viktigt att de svenska kommunpolitikerna och den sättet vi har organiserat Sverige på hade liksom väldigt tydligt bestämt vad simhallen skulle göra i samhället. Liksom. Mm. Och den är intressant, den här badhusutredningen, för den innehåller också väldigt handfasta rekommendationer för hur man bygger och driftar simhallar, samtidigt som den har den här definitionen av samhällsfunktion, samhällsvärde och så. Den har också en ganska extensiv beskrivning av hur man bygger bastu. Det var så viktigt.
Men var tanken då att det skulle finnas badhus eller simhallar hyggligt utspridda så alla skulle ha en i sin närhet? Eller hur tänkte man då? Fanns det någon sådana tankar bakom?
Ja, placeringen är väldigt viktig. Här knyter man ju också liksom simhallen redan då på 50-talet till skolans ansvar att lära barn och unga att simma. Så att skolan eller simhallen ska ju med fördel då placeras i nära en skola. Och det ska vara liksom geografiskt tillgänglig för så många som möjligt. Och det är en diskussion här, eftersom då var staten ansvarig för skolan. Om kommunerna skulle få lite stöd då, kanske för ekonomiskt, inte bara kunskapsmässigt, för att kunna säkerställa att alla elever hade någon sån där rimlig resväg liksom till simhallen. En annan sak som jag tycker är intressant, som vi tror jag skulle behöva diskutera igen, det är att man tar upp simidrotten också som en viktig målgrupp för simhallen i 1954 års simhallsutredning. Och där lyfter man också frågan kring så här, okej, men simidrotten, ja, det ser lite olika ut i Sverige hur mycket tillgång ska vi ge dem och så här. Nu har vi ju en nationell simarena i Stockholm för simidrotten. Och här har vi liksom, är det rimligt att en kommun bär hela kostnaden för den, eller ska det vara något som Riksidrottsförbundet och staten skulle kunna vara med och sponsra? Sådana frågor diskuteras då i den här rapporten.
Jag sa nu inledningsvis att det finns ungefär 400 simhallar i Sverige. Man vet väl inte exakt, men var ligger det någonstans?
Ja, så det här är ju en fråga som är liksom frustrerande då, om man vill lära sig och förstå simhallssituationen i Sverige idag. Vi har liksom ingen nationell kartläggning av simhallarna. Sveriges kommuner och regioner, SKR, gör en anläggningsrapport med jämna mellanrum. Men där samlar man in statistik på liksom antal bassänger. Och det säger ju inte så mycket om antal badanläggningar. Vi följer heller inte upp nu Vilka har stängt i väntan på renovering eller i väntan på rivning? Vi har en situation nu när demografin har ju förändrats, men det finns också andra anledningar till att man kanske stänger då många lokal eller simhallar som man har haft lokalt för att kanske centrera och samla till en stor simhall i ett idrottskluster till exempel, då man har idrottsanläggningar och annat på ett ställe. Så vi vet liksom, det är ingen som håller koll på det där. Och vi vet också att det finns kommuner i Sverige där det faktiskt inte finns en simhall, och hur det påverkar simkunnigheten vet vi inte heller.
Nej, för det finns ju 290 kommuner, ungefär 400 simhallar, men många har ju förstås flera. Jag vet, i Stockholm, det är trots allt var tionde svensk nästan bor ju i Stockholm, där har du koll förstås. Hur är tanken där? Ska alla ha simhall i sin närhet, eller finns det någon strategi där, eller hur tänker ni där liksom?
Ja, men det finns ju inte liksom nedskrivet i text att det får vara så här många meter till närmsta simhall eller någonting sånt där. Det finns det ju inte. Men i stadsplaneringen idag så ingår ju naturligtvis alla samhällsfunktioner som är viktiga. Och där ingår ju simhallar också. Vi har ju på kartan framför oss nu Årstafältet. Ska vi bygga en simhall på sikt? Skarpnäcksfältet också. Och det här är ju utifrån att vi ser ett behov. Det är ju idrottsförvaltningen i Stockholms stad som är duktiga på det här med behovsanalys. Och allt ifrån behövs en ishall till, eller en simhall till, eller en konstgräsplan till. Och där ligger ju då i stadsplaneringen ganska långt fram i tiden. Men något särskilt så här tal för antal medborgare i en stadsdel som krävs för att få upp behovet av en simhall, det tror jag inte finns. Och jag tänker, för oss är det ganska, jag ska inte säga lätthanterligt, för Stockholm har ju förmågan att växa hela tiden. Jag tänker i andra kommuner där man kanske till och med istället tappar invånare, så kan det vara väldigt mycket svårare att motivera då kanske. För att...
Ja, men jag tänker ändå, Stockholm har ju ökat från ungefär 700 000 invånare på 90-talet till nästan 1 miljon idag. Så många simhallar har vi inte byggts på den tiden. Eriksdalsbadet byggdes för millennieskiftet. Vilka är det som har byggts på 00-talet egentligen?
Ja, Eriksdalsbadet som har utvecklats då, det fanns ju simanläggning där tidigare, men den blev ju väldigt mycket större då naturligtvis. Ja. Men och Husbybadet också byggdes som ett nytt bad i samma tid ungefär.
Sen har ni ju byggt ut.
Ja, precis. Utvecklat befintliga har vi gjort också. Och även täckt över utomhusbad och sådär för att få bättre kapacitet. Okay. Så att det lite har ju hänt, men kanske inte i samma utsträckning som befolkningstillväxten har skett. Men vi har ju heller inte upplevt att vi går kort på badhall eller simhall ska jag säga. Men, utan det vi snarare märker det är att det är ett stort behov och det är ett högt besökstryck och en åldrande byggnadskonstruktion som faktiskt börjar så här kippa efter andan på vissa ställen, och det behöver vi ta tag i. Och det gör vi också.
Veronica, du säger att det finns ingen som riktigt har överordnat koll på simhallar idag. Hur är det mellan kommuner? Finns det samordning där? Alltså, samverkan på kommunal nivå är ju väldigt populärt. Mm. Händer det att kommuner går ihop och bygger simhallar tillsammans eller stämmer av med varandra? Vet du någonting om det?
Ja, det här tycker jag är en jätteviktig fråga. För eftersom vi inte har någon nationell kartläggning så kan vi heller inte se om det finns vita fläckar. Vi kan heller inte se om det finns en anhopning av simhallar i vissa landsändar. Det finns ingen regional samordning. Och eftersom simhallarna är så otroligt dyra att bygga men också att drifta, så har vi ju väldigt mycket på att tjäna på att se, kan vi samarbeta? Kan vi hitta synergieffekter? Jag tar upp några rapporter som har skrivits där man har berört den här frågan. Och när jag pratar med kommuner så vi har haft liksom en utveckling i Sverige där kommuner i hög utsträckning har fått för sig att det är bra att konkurrera med varandra. Lite som kommunen AB. Mm. Alltså vi ska bli en destination i Västerås och simhallen blir en viktig del i att bli en attraktiv.
Okej, så man vill inte samarbeta riktigt där? Eller?
Alltså man har inte en infrastruktur, en tradition eller ett tänk kring det här. Det här är också en stor fråga tycker jag för Sveriges kommuner och regioner, eftersom det är så oerhört stora pengar vi pratar om som påverkar kommunernas liksom hela ekonomi. Vi pratar väldigt mycket, när man läser tidningarna så handlar det om investeringskostnader för att bygga eller renovera en simhall. Men man ska också vara medveten om att en ny simhall ska ha en driftsbudget som man ska bära förhoppningsvis då minst 50 år framåt. Och att man inte här i en region sätter sig ner och ser, okej, vad kan vi göra med gemensamma krafter för att tillgodose att alla skolor i vår region har en rimlig resväg till en simhall. Att simidrotterna har sina behov tillgodosedda. Om ni bygger den här bassängen så kanske vi kan göra det här. Hur många äventyrs- eller större familjebad behöver vi i den här regionen? Hur ofta åker man till det? Ja, men kanske är rimligt att göra en sån utflykt, liksom ett höstlov, ett sportlov. Och då kanske man kan tänka sig att åka liksom från Ulricehamn till Skövde för att de har ett jättekul... Och sådär. Så här finns det oerhört mycket att göra som skulle tjäna vårt land och samhälle väldigt väl. Mm.
För det är väldigt intressant när det gäller exempelvis vatten och avlopp eller räddningstjänst eller sophantering. Så här, då är kommunerna jättebra på att samverka. Men här tänker man alltså tvärtom. Vad tänker du om det här, Anders? Stockholm är ju så stort så man kanske inte behöver samverka. Men för det första antar jag att väldigt många från grannkommunerna använder Stockholms simhallar. Eftersom vi upplever ju inte att vi passerar en kommungräns när vi tar tunnelbanan. Men är det så exempelvis kan du tänka dig att Tyresö struntar i att bygga en simhall ifall det byggs en i Farsta? Eller, alltså, hur funkar det i Stockholmsregionen där? Har du någon känsla för det?
Ja, men absolut. Jag ska nog inte kasta mig ut och påstå något om någon annan kommun. Däremot så vill jag absolut säga att Stockholms stad behöver ju samverka med andra kringliggande kommuner lika mycket som alla andra i olika frågor. Och det här är absolut ett exempel där vi skulle kunna bli mycket, mycket bättre. Jag vet att det förs dialoger kring inte bara simhallar men också idrottsanläggningar lite större med angränsande kommuner, Sollentuna eller Solna och Sundbyberg och sådär. Och jag tycker det är helt rätt och rimligt. Och sen kommer den här frågan att samverka kring en anläggning betyder väl förhoppningsvis också någon form av samfinansiering i slutändan. Och då blir de diskussionerna intressanta. Och hur gör man det över kommungränserna och vad garanterar det ena och det andra och sådär. Men jag tycker precis som Veronica är inne på, det här, om man ser det i en större kontext, inte bara Stockholm eller kringliggande kommuner eller utan det här regionella och statligt till och med. Alltså det, för om kommunerna får mer pengar kvar för att uppfylla sin kärnverksamhet så minskar ju behovet av statliga stöd någon annanstans. Så kan man samverka det här på en statlig och liksom Sverigeövergripande nivå så tror jag att det skulle gynna allt och alla. Men jag tror att det är lätt att säga, det är alltid svårt att samverka och speciellt om det skulle vara lite prestigeaktigt sådär att vi vill ha det på vår sida av kommungränsen. Och
ja, alltså regionen måste ju också flika in för simhallen är också kopplat till en folkhälsofråga. Vi pratade om de sociala värdena här med gemenskap och simhallen som en mötesplats. Men vi har ju också en situation nu när förskrivningen av fysisk aktivitet på recept faktiskt ökar. Den här regeringen har ju skjutit till pengar för att för det så att säga. Och vi vet att simhallen är en av de platserna där man går för att vattengymnastik eller rehab av olika slag är väldigt väl dokumenterat funkar för många åkommor. Vi hade tidigare ganska många liksom rehabbassänger på sjukhusområden. De bassängerna byggdes också då under den här välfärdsbomen. De behöver också renoveras. Det är en kostnad som regionerna ibland väljer att liksom stryka och lägga igen den här bassängen. Alla de ska också nu in och konkurrera om tider och tillgång till de här varma multibassängerna där vi har simundervisning och en mängd andra aktiviteter. Så här har vi också en sån här möjlig, tycker jag, fråga att titta på. Vem ska bära kostnaderna? Kan man hjälpas åt?
Din rapport heter ju Simhallen vid ett vägskäl och vi har redan varit inne på det lite, men konkret Veronica, vad är det för vägskäl? Vad är det vi behöver välja mellan för vägar nu?
Jag tänker att vi behöver sätta oss ner och fundera på vad ska simhallen ha för funktion och roll nu och framåt? Och här är en annan viktig sak som kanske inte var så på tapeten då, 1954. Men vi har också en mängd hållbarhetsfrågor här. Det är liksom klimat- och miljömässigt. Det är jättemycket vatten som ska värmas upp och cirkuleras runt och det är energikrävande. Vi har anläggningar som är hårt belastade för att de är så populära. Vi har de här sociala värdena som vi heller inte riktigt har forskat så mycket på. Alltså vi uppfattar att det är så här erfarenhetsmässigt, men vi skulle börja förstå det bättre. Behöver man ett café eller kan man skita i och rita in det? För då sparar man några kvadratmeter. Eller är det liksom en kärnfunktion? Hur ska vi... Ja, så vägskälet här är att vi behöver definiera hur framtidens simhall ska se ut. Nu definieras den i väldigt hög grad av marknaden. Och det är ju på gott och ont, för det är de som bygger simhallarna. Och en kommun då, i bästa fall kanske alltså de mindre kommunerna, eller mellanstora också, kanske beställer en simhall var 50:e år. Det säger sig självt att man liksom saknar kompetens och erfarenhet och så. Och många kommuner är lite så här kompetensmässigt utarmade, för man har slimmat organisationerna och byggt en verksamhet där man tar in konsulter i många led. Vilket kan göra beställningen av en simhall extra utmanande. Och här behöver vi då, i det här vägskälet tror jag, se hur vi kan stödja kommunerna.
Ska det vara Anders igen? Bara kort, vem är det som kan bygga simhallar i Sverige idag? Det är bara de stora byggbolagen, som jag förstår.
Länge, när det här uppdagades på något sätt för marknaden, att vi stod inför den här utmaningen, att det var kanske 80% av Sveriges simhallsbestånd som var så kallat utkänt. Det var lite yrvaket så här. Kommunerna hade svårt att få in anbud när de la ut det här, för att det är ett högriskprojekt. Det är ett högriskprojekt för kommunerna, men det är också ett högriskprojekt för de som ska bygga simhallar. Så länge var man lite avvaktande, men sen när man förstod att man försökte räkna ut, men hur stort är investeringsbehovet? Och när marknaden såg att det var någonstans mellan, ja, 20, siffran är så, ja, men det är så mellan 40 och 60 miljarder kanske de kommande liksom decennierna. Då tänkte man sig, men fan, det här kanske ändå är värt att satsa på och lära sig. Så, alltså, vi har ju ett byggoligopol i Sverige. Och de stora byggbolagen, i alla fall två av dem, har ju nu ett affärsområde som heter badhus. Och sen har vi också en knippe andra byggaktörer som också är inne på marknaden. Okej,
men man kan inte gå till Bänkes bygg som i kommunen, utan man får gå till de ganska stora aktörerna helt enkelt.
Alltså, man måste ju, det här kan Anders bättre än jag.
Nej, men så är det ju. Det är på gott och ont. Då. De stora aktörerna har ju naturligtvis en kapacitet att hantera många professioner inom ett byggprojekt. Och inte minst ett brett kontaktnät med otroligt många underentreprenörer och så vidare, som inte en mindre aktör har. Sen finns det ju också en stor risk som Veronica var inne på. Och är man ett för litet företag, så är det en risk både för en beställare och en entreprenör att gå in i om någonting skulle inträffa, om det skulle gå fel.
Mm. Men ni har väl beställarkompetens, Sveriges
absolut
största kommun?
Absolut har vi det. Ja. Men vi har många saker att lära ändå, det ska jag säga. Och vi har ju gjort en del upprustningar, och det pågår också nu. Vi håller på med Vällingby Sim och Idrottshall just nu. Det är inte lätt alltså. Och varje är unik, och man bör göra i stor samverkan med entreprenören, oavsett vilken entreprenadform man väljer. Men att gå in och bara släppa alla tyglar eller gå in och bestämma allt själv, det tror jag är en usel idé oavsett.
Ja, men det förstår, alltså, om man senast byggde det för 50 år sedan, då är ju tjänstemannen som senast beställde, om inte död så i alla fall kraftigt pensionerad liksom. Så att den kompetensen finns ju inte kvar. Jag vet inte, är det någon som har föreslagit att man ska bygga, just det, när man bygger nya simhallar, är det unika lösningar för varje kommun, eller finns det liksom någon typ simhall 1A man kan beställa?
Det här finns ju företag som tänker så här, hur svårt kan det vara? Vi har liksom en small, medium, large. Men man måste då tänka så här, 290 kommuner, nu hårdrar jag lite, men 290 olika förutsättningar. Geografiskt, demografiskt, ekonomiskt, politiskt, och man har ju ofta redan ett simhallsläge. Alltså, vad behöver vi i Stockholm? Och man har ju också då en plats att förhålla sig till. Och en framtidsprognos kring hur det ska utvecklas. Så jag skulle säga, vissa saker är klart återkommer ju hela tiden. Men vi har ju liksom en situation där också, när man ska upphandla det här, och då kommer man till en mängd olika val. Ska vi ha en 50 eller en 25? Ska vi ha två 25-er? Hur ser simförening, hur ser föreningsidrotten på det här? Hur många skolor ska in här? Ska vi ha en multibassäng eller inte? Ska vi ha spa och relax? Ska vi ha ett äventyrsbad? Ska vi bli en destination? Ska den ligga centralt där den gamla simhallen låg? Eller ska vi ha billig mark och jobba i ett externhandelsområde? Och det, när alla de här frågorna rullar ut på bordet, så blir det ju väldigt svårt att säga, vi tar den här baljan och bara sätter ner den.
Ja, precis. Min gamla hemkommun Lidingö, som precis har invigt sin nya simhall, där tror jag faktiskt det blev en valfråga ifall man skulle ha 25 eller 50 meter. För det var politiska partierna lade sig i och var oense.
De politiska partierna har lagt sig i vilken fasadmaterial man ska ha på Lidingö simhall.
Antalet stenar i bastuaggregatet har de lagt sig i. Anders, säg att Stockholm då skulle beställa en ny, eller bygga en ny simhall. Kan du bara ge oss, du kan ta det helt teoretiskt, vad är det för steg på väg från det att idén kommer till så att det står färdigt? Vad behöver hända däremellan? Liksom?
Ja, men det som behöver hända är, jag skulle säga att utmaningen med alla projekt i den här storleksordningen, men absolut i det här, det handlar ju om projektstyrning. Så att man får kontroll på vad man gör. Och för att få det så måste man först och främst veta vad man ska göra. Och att göra en ordentlig, grundlig behovsanalys både av platsen, behovet och den framtida driften som vi var inne på och funktionerna. Att lägga allt det där väldigt, väldigt tydligt framför sig på bordet tillsammans
tidigt med... Tidigt i processen.
Man bör ju ha en plats att utgå ifrån. Antingen en befintlig struktur på något badhus eller om man har en ny plats på något, ett nytt område. Så man vet vilket avtryck man har att jobba utifrån i alla fall. Men, och lägger man allt det här klart från början och så håller man fast vid det. Det är något som vi jobbar väldigt tydligt med. Vi gör en behovsanalys som vi är överens om internt i staden och med medborgardialog och så vidare. Och sen så skriver vi ner det och så undertecknar vi det och så följer vi det. Mer eller mindre slaviskt. Sen kan det ju hända saker på vägen så gör man behöver ändra det här. Men då ska det vara aktiva val som ska vara väl underbyggda beslut utifrån en styrgruppsprincip så att alla kan vara med och ta ansvar för det som sker. Så att det inte bara sker saker längs med resans gång. För det brukar ju sällan vara ekonomiskt fördelaktigt eller för den delen produktmässigt bra. Mm. Och när vi har gjort den där behovsanalysen då går vi och gör förstudier och så, ja, så rullar det på enligt en projektstyrningsmodell som vi har. Som är väldigt tydlig med olika beslutssteg där ingenting kan ske utan att det har gått förbi styrgruppen eller upp till politiken för beslut också om det är så stora belopp vi pratar om. Och så jobbar man med den där planen hela vägen och jag kan bara trycka på det ännu mer. Det är verkligen projektstyrningen, kompetenta medarbetare och en tydlig styrning från ledning.
Men vad talar vi om för tid för hela den här processen?
Ja, men det är ett antal år och då naturligtvis beroende på om man renoverar något eller bygger något nytt. Men som du sa, om man ska bygga något helt nytt så beror det väldigt mycket på platsen. Har vi en detaljplan som fungerar? Får vi bygglov? Kommer det bli överklagat? Vi jobbar i offentlig sektor så det är väldigt mycket som överklagas. Allt ifrån själva bygglovet till tilldelad entreprenör när vi handlar upp och så. Men jag skulle säga att det går väldigt snabbt så kanske 3-4 år. Annars så får man nog räkna med 4-6 år kanske innan det står någon på plats.
Ja, det lät ändå hyggligt snabbt för...
Ja, alltså det är ju, då, jag är ju positiv, tänker jag.
Liksom. Men Stockholm har mycket erfarenhet också. Ja. Det är ju det här som är den stora utmaningen för många kommuner. Att man har en väldigt svag beställarkompetens. Och alla som jobbar med arkitektur och byggfrågor och så, de vet att en byggnad blir liksom sällan bättre än beställaren. Nej. Så fort också du börjar liksom, du börjar dra ut på tiden för att göra på sådana här processer, då kanske kommer in en ny politisk majoritet och de har snackat med... hitta på något nu bara. De har snackat med näringslivet. Ska det bli en destination? Så har de någon kompis i simföreningen och så blir 25-man en 50 helt plötsligt. Mm. Eller så ska man lägga till en vattenrutschbana kan vi väl bjuda de unga i den yngre generationen på i alla fall. Och då blir det man absolut under alla omständigheter bör undvika ätor. Mm. För det är det som gör sen att budgeten spricker och att allt drar iväg.
Så finns, sa du, ätor?
Ja, det är...
ändrings- och tilläggsarbeten. Aha, alltså sånt som tillkommer längs med resans gång. Men jag vill bara instämma i det här med det politiska inspelet. Alltså det är en politiskt styrd organisation som jag verkar inom och det är så det ser ut. Och då, politiken måste ju peka ut inriktningen. Men sen är det ju någonstans upp till förvaltningarna och tjänstepersonerna att faktiskt tala om hur vi ska nå den här. Och när vi har gjort det och fått med oss politiken på det, det är ju oerhört viktigt att vi är kommunikativa och talar om de faktiska förutsättningarna som finns för att uppfylla det här, eller inte. Så att man inte lurar in någon i ett hörn och så blir det jättetokigt bara för att det råkar vara ett valår eller vad det kan vara. Utan vi måste vara tydliga och realistiska och göra allt vi kan för att uppfylla deras vision. Och är man inte tydlig och får med sig den nuvarande majoriteten, och helst oppositionen också, för framförallt Stockholm har ju en tradition av att ha lite varannangångsprincip. Och min uppfattning är nog att man över tid har varit ganska duktig på att hålla samma linje i de här större investeringarna. Men det bygger ju också på att vi från tjänstemannahåll är väldigt tydliga med politiken och inte lurar dem, så att säga. Mm.
Veronica har varit inne på det. Vi ska prata lite det här med äventyrsbad, för det är någonting som många ofta förknippar med nya simhallar. Som är någonting helt annat än en vanlig simhall. De är dyrare att bygga, framförallt mer personalintensiva, jag förstår, krävs mer badvakter och så vidare. Ibland bygger man ju ett äventyrsbad när man bygger en ny simhall. Varför gör man det och är det klokt? Och vad har vi för erfarenheter av det, Veronica?
Alltså, det här var en idé som började på 80-talet. Ibland tänker jag lite så här, Skara Sommarland, om du kommer ihåg den.
Ja, det var Berts fel. Ja,
nej, det var det absolut inte. Men att man tänkte att den där liksom, inslaget av lek, men också någon slags entreprenörsanda upplevde jag att det var. Att man kunde bli liksom en här ett utflyktsmål, men som också, ja, det här med destination och sådär. Men jag tycker nu, när jag tittar, när jag är ute, nu, jag är ute och reser mycket i Sverige och pratar och besöker många simhallar, följer olika projekt, olika skeden, så här. Man har dragit öronen åt sig ganska mycket. Är det här en del av det kommunala kärnuppdraget? Om det är då så lukrativt att bygga ett äventyrsbad, varför har inte en marknadsaktör redan gjort det i så fall? Om det går att tjäna pengar på det och göra det till någonting otroligt. Sen har vi också en ökad konkurrens kring äventyrsbadet. Jag vet inte, när jag växte upp och äventyrsbaden kom, då var det så här, ja, men en cool rutschbana, och hade man en vågmaskin, då var det liksom bara sinnessjukt coolt.
Mamma tog med mig till Mörbybadet 1986 för att åka vattenrutschkana, det var allt som fanns.
Ja, precis. Och men nu är det så här, jag vet, Örebro Gustavsberg är väl kanske ett av de främsta exemplen. Alltså, du har ju liksom typ en Indiana Jones-upplevelse där inne med olika grottor och, ja, så här, det är enormt påkostat. Och nu kommer Oceana i Göteborg ju så småningom öppna. Det är ju ett rent upplevelsebad. Alltså det äventyrsbaden har ju som att utvecklas så att de nu liksom kanske mer platsar på ett nöjesfält. Och det är väldigt mycket att konkurrera med en kommunal verksamhet. Och så fort du har vatten som rör sig mycket, alltså kommer in vågmaskiner, plask och sprut och
roliga grejer.
Då blir det väldigt ofta ett ökat slitage, och du har en situation i simhallen där den slits väldigt, väldigt mycket. Vi har inte pratat om det riktigt, men det är några tips som jag tycker man kan ha med sig om man vill låta sin nya simhall få ett riktigt långt liv. Och en av de sakerna som jag uppfattar att man bör undvika då, det är äventyrsbadet. Argumentationen är ofta så här, men annars kommer inte ungdomarna dit, och detta vet vi inte är sant. Det är mängder av ungdomar som kan tänka så vara i simhallen utan att åka vattenrutschbana. Mm.
Man behöver väl också bättre koll på ungarna på ett äventyrsbad, med badvakter och sånt där också. Liksom. Så det blir...
Absolut. Nu försöker man också minska på personaltätheten genom att använda olika digitala lösningar med drunkningslarm och sådana andra saker. Men det är ju självklart att fart och fläkt i vatten.
Alltså för att vara miljonstad så har ju Stockholms stad inte jättestort utbud på äventyrsbad. Vi har ett på Eriksdalsbadet som är ganska begränsat. Ja, har Stockholms stad tänkt på att nu ska vi bygga något jättestort här och slå göteborgarna på fingrarna eller något sådär?
Jag tycker absolut inte det ska göra. Min uppfattning är att det finns ingen sån ambition från Stockholms stad. Nej. Och jag tycker inte det ska finnas det heller. Vi har, det som du säger, det är konkurrens med väldigt många andra saker. Vi har ju, alltså, att ha ett visst mått av rolig plask och lek och kanske någon rutschkana i någon ände så här. Absolut, det tror jag kan vara en krydda till att kanske öka också barnens vattenvana och så, och att det i sin tur leder till en snabbare siminlärning eller vad det nu kan vara för någonting. Lite kul, det tycker jag man kan bygga in. Men att bygga såna här rena stora anläggningar som är de som nämndes eller i Västerås och sådär, det är inte ett, tycker jag, kommunalt kärnintresse. Vi har ju andra saker som vi bör fokusera på. Vilket vi gör också. Så att i Stockholm finns det mig veterligen inga planer på att bygga något sånt där enormt.
Visst finns det en privat aktör som ska bygga söder om stan någonstans, i Botkyrka eller något sånt där?
Det har jag dålig koll på faktiskt. Det kanske gör. Då kan man åka dit. Jag åkte alltid till Södertälje när jag var liten. Sydpolen. Och bada i strömmen. Det var ju otroligt kul.
Jag kan passa på att tipsa då. Absolut inte betalt samarbete, men jag har varit med mina barn både på Kokpunkten i Västerås, är det va? Och Lost City i Örebro. De har haft jätteroligt där. Och då bodde vi över och åt på Pinchos där också, gynnade lokala näringslivet. Så då var det en destination.
Ja, jag har också gjort det. Så
men Kokpunkten är ju ett privat alternativ som är...
Ja, det är privat alltså.
Men det har ett kommunalt stöd för att man ska hålla biljettpriset nere. De får tummen och pekfingret runt 20 miljoner varje år liksom, av kommunen.
Och jag tänker på det du var inne på också. Det här, om det hade varit så lukrativt att bygga så hade ju alla gjort det hela tiden. Och då kanske det bygger på, ska det ens finnas i kranskommuner eller någonstans, så kanske det behöver finnas någon form av kommunalt intresse i det också. Om man nu är intresserad av det. För jag tror inte heller att det kommer vara privata aktörer som uppför den här stora satsningen utan någon form av stöd. Eftersom det kommer inte bära sig helt enkelt.
Vi ska återgå till läget i stort och din rapport. Veronica, du vill se en ny badhusutredning. Vad är det du vill att den ska... Ja, du har varit inne på det lite, men om du sammanfattar, vilka frågor är det vi behöver svar på inför framtiden?
Alltså vi behöver en nationell samordning, en nationell koll, så att vi kan se till att hjälpas åt här med de här stora investeringar. Så att vi känner att vi får en täckning som är rimlig geografisk över hela landet. För att välfärden ska ju vara jämlik. Det är ju liksom när den börjar svikta, när några har jättemycket tillgång till någonting, sjukvård eller simhallar då kan vi ju ta, då tippar ju allt det här. Så vi behöver hjälpas åt för att se till att det här blir en rimlig spridning. Det gäller också simidrotten. De vill liksom kunna anordna tävlingar och sådär. Var ska tävlingsanläggningarna för simidrotterna i Sverige placeras ut på bästa sätt? De har heller ingen kartläggning eller koll på hur många bassänger som finns. De vet bara att man behöver fler träningstider. Det är liksom. Alltså det tycker jag, att vi behöver liksom en nationell kompetens också som stödjer det offentliga beställningar av de här anläggningarna. Någon slags samordningsfunktion. Någon som kan ta tillvara den kunskap och erfarenhet som nu görs ut i landet när man beställer. Vad funkar det, vad funkar det inte? Jag tycker också att vi måste utvärdera det som faktiskt nu byggs. Vi har ju, jag tar upp några sådana här extrema fall. Vi känner väl, alla har väl läst någon gång om bygget av midnattssolsbadet i Kiruna, som nu är uppe i 1,4 miljarder. Det är en kommun på 22 000 invånare som har en simhall med 14 olika bassänger. Den är 7 år försenad i öppning. Den skulle ha öppnat i september. Allt som har gått fel där ligger ju i allas intresse att förstå. Vad hände här så att man inte gör samma misstag någon annanstans? Så simhallen är en kommunal angelägenhet, men folkhälsa och simkunnighet och folkhälsa och välfärden är ju en gemensam angelägenhet.
Ja, men är du ute efter någon statlig samordning här? Ska vi ha en simmyndighet som inkräktar på kommunala självstyret som ska peka med hela handen och kanske till och med finansiera?
Under inga omständigheter. Nej, men Boverket, vi har ju en myndighet som ansvarar. Jag menar att vi behöver samla och bygga kunskap och dela med oss av det, så att de kommuner som står inför den här stora, ganska komplexa uppgiften kan få liksom stöd. Vi har exempelsamlingar på Boverket. Vi har en mängd olika kunskaper som samlas där. Men för att vi ska förstå bättre vad det är kommunerna behöver och vad man behöver få hjälp med. Marknaden är ju jätteduktig nu på att bygga kunskap. De matar ju projekt efter projekt runt om i Sverige och lär sig jättemycket på hur kommunerna funkar och vad man behöver, hur man ska navigera i ett sånt här komplext projekt. Och de möter en ganska oerfaren beställarsida. Om vi ska få riktigt bra simhallar, och det vill ju marknaden också, man vill ju leverera en skitbra produkt, då måste de här liksom, det måste finnas lite jämn, de måste mötas, måste också finnas lite jämvikt här. Så det tycker jag tycker vi behöver en statlig simhallsutredning så vi vet vilka vägval vi ska göra. Jag tror att vi skulle må bra av att ha någon slags simhallssamordnare som tittar på de här frågorna och kanske placerar den på Boverket för att hjälpa och stödja kommunerna i att beställa riktigt bra och hållbara simhallar. Och så behöver vi ju veta så här, var ska de ligga bäst? Hur kan vi liksom hjälpas åt med det?
Okej, så kommunerna äger fortfarande frågan, men staten ska hjälpa till lite mer, kan man säga.
De ska stödja i kunskapsuppbyggande och kunskapsutveckling, tycker
Låter det här bra, Anders? Behöver ni hjälp från staten?
Ja, men absolut.
Stockholm kanske inte behöver det.
Jag vill verkligen vara ödmjuk och säga att vi inte är världsbäst på något sätt bara för att vi har gjort det här flera gånger. Men jag tror absolut att det kan finnas ett ännu större behov i en mindre kommun som kanske byggde en simhall för 50-60 år sedan. Och så står man inför det igen. Och det finns ju många sådana exempel. Och vi är ju mer än gärna med och delar med oss av framförallt det som vi har gjort dåligt. Så att någon annan slipper göra det dåligt. Jag tänker på det vi pratade om, midnattssolsbad. Vi var uppe och hälsade på Kiruna kommun med min ledningsgrupp för, ja, det blev ett år sedan ganska exakt. Bara för att lära oss bland annat om stadsflytten i stort, men framförallt också om det vi hade hört. Hur kunde det bli så här och så vidare. Och jag ska säga att utan att slänga dem under bussen, det är ju otroligt tydligt att man har haft lite utmaningar med styrningen kanske då i projektet från början. Och framförallt det här behovsanalysen, vad behöver vi? Då pratade man om att det skulle kosta 1 miljard när vi åkte upp dit. Och tänkte, det kan inte vara möjligt. Och sen när vi kommer in på byggarbetsplatsen så tänkte jag så här, oj, ja, men det är möjligt, det här är ju ett fantastiskt bad. Det är klart att det här kostar 1 miljard, det förstår jag också. Med de här bassängerna och de här ytskikten, det är ju helt otroligt. Men varför står det i Kiruna? Liksom, borde det stå på Manhattan? Det hade varit för stort för Stockholm. Så att det är liksom, någonstans i grunden har man gjort en helt felaktig behovsanalys. Och det hade vi absolut kunnat vara en bidragande del till att Så här, vilken ände ska vi börja i?
Jag tänker också, nu, det senaste jag läste om Kiruna var ju med att man under slutbesiktningen där var tvungen att gå in och byta kakel och så här. Det låter ju sånt här, det ska man ju helst inte ha vid en slutbesiktning, tänker jag.
Nej, det är ju dumt.
Ja, men vi kan lämna Kiruna, de ska inte behöva lida ytterligare.
Stor respekt för dem.
Veronica, vad är politiken i allt det här? Finns det politiska skiljelinjer i simhallsfrågorna? Är det så att liksom vänster vill mer satsa på det och höger som vanligt vill snåla på att folk ska sänka skatten istället? Eller ser du något sånt? Eller har du sett något sånt? Har du varit ute och tittat?
Ja, alltså, här handlar det väl mer om det här som vi har när det gäller välfärden. Vad ska marknaden göra och vad ska det offentliga göra? Är det bättre att vi bygger en simhall och sen, eller vi låter en marknadsaktör bygga och drifta simhallen och så går vi in och hyr den som kommun? Eller ska vi lägga ut både drift och ägande och ska vi hyra in oss där då för skolan ska kunna simma och simföreningarna ska kunna ha en vettig prissättning? Man lägger ut driften ibland. Det finns ju två företag som jobbar med det. Så att det är väl mer där som skiljelinjen går. Där har jag också försökt förstå så här, är det ekonomiskt lönsamt att låta en marknadsaktör bygga och drifta en kommunal verksamhet? Och det kan ju också en sån här simhallsutredning kanske hjälpa till att reda ut. Men alltså, när jag pratar med Kommuninvest till exempel, som ju många kommuner lånar ut pengar, då säger ju de att det är ju absolut inte i längden lönsamt att hyra.
Nej, man ska istället ta lån i Kommuninvest och köpa, tycker de.
Ja, Kommuninvest tycker säkert det, men jag kan också se att kalkylen kanske, det är många kommuner som har gjort dåliga erfarenheter när de har sålt ut offentliga byggnader.
Man kan väl säga i grunden...
Det där är en helt annan diskussion.
Absolut, men alltså, det är en sån här fråga som det politiska ligger, det politiska skiljelinjen mellan höger och vänster ligger inte i, ska vi ha en simhall eller inte? Alla verkar vara väldigt politiskt överens om att vi ska klara simkunnigheten, det ska finnas simhallar och vi måste se till att simhallsförsörja våra medborgare på ett eller annat sätt. Skiljelinjen ligger i, ska välfärden bäras av det offentliga eller är det bättre att marknaden gör det åt oss?
Och då i form av liksom hur konstruktionen drift och alltså den konstruktionen, eller finns det borgare som anser att marknaden ska sköta det här till marknadspriser liksom, eller?
Ja, alltså marknadspriser för det offentliga, för skattebetalarna att bära, men entrépriserna kan man ju inte låta vara marknadsmässiga i relation för vad det kostar att investera i och bygga en simhall.
Nej, för det kan man aldrig räkna hem. Eller att,
nej, det kan man aldrig räkna hem.
Vad skulle det kosta att gå på en simhall ifall vi... Ja, blir det som operan, det skulle kosta
10 000. Ja, okay. Nej, jag har ingen aning, det var en killgissning som kanske inte alls stämmer, men det skulle naturligtvis krävas otroligt höga intresseavgifter om det skulle bära sig självt liksom, från dag ett.
Vad säger du om det här, Veronica, diskuterar alltså att man väljer vem som ska bygga, ska man hyra av någon, vem ska drifta och sådär. Vad har ni landat där i Stockholms stad?
Men det har varit lite olika resonemang fram och tillbaka där, inte bara just med simhallar utan, eller framförallt kanske med idrottshallar har det funnits, där det har varit lite olika syn på det, beroende på vilken politisk majoritet som har styrt. Och det där har jag faktiskt en liten oro utifrån just det här varannangångsprincipen i Stockholms stad. För som tjänstemän ska vi inte lägga oss i vilken modell politiken vill ha. Vi jobbar utifrån den inriktningen de sätter. Men när den vacklar mellan majoriteterna, om man byter varje gång, så har vi tappat tid i produktion när det gäller idrottshallar, där man måste byta modell mellan valen. Och det blir också, leder ju faktiskt till förgäveskostnader i projekteringsstadiet och sådär. Men just nu råder det ganska tydlig inriktning, eller väldigt tydlig, att vi ska bygga, investera, äga och drifta själva. Och det som då motståndarlaget i nuläget, det vill säga då, de blå, tycker att vi inte ska göra det för de vill inte öka belåningsgraden i staden. Då. Så att det, ja, vad är billigast och dyrast på sikt? Jag tror att det finns lite rätt i båda skålarna där helt enkelt.
Det är också en fråga som vore jättespännande att reda ut, tror inte det? Får bringa lite klarhet.
Det kan jag tror att det är också väldigt beroende på vad respektive kommun har för förutsättningar. Kan man låna ett par miljarder eller liksom, utan att det spelar någon roll? Eller har man en jättehög belåningsgrad som påverkar någon slags kreditrating som höjer räntorna i en annan ände och så blir det jättemycket mindre pengar, så måste man höja skatten. Så hela den där karusellen är ju mycket mer invecklad än en ideologisk politisk tyckande. Man måste ju verkligen, som du säger, reda ut vad är bäst för olika scenarios helt enkelt.
Alltid när man pratar om sådana här frågor brukar jag ställa en kontrollfråga, och det är hur man gör i våra grannländer, Norge och Danmark och Finland. Är det någon av er som har koll på det, hur simhallsfrågan är löst där? Anders, du nickar lite vakt.
Nej, jag nickar för att jag snart har det. Vi hade faktiskt en resa planerad till Norge för att titta på deras nationalarena i Bergen här. Ja. Men tyvärr var vi tvungna att ställa in den på grund av sjukdom, så vi ska åka dit i vår, har vi tänkt istället. Okay. Och lyssna på dels det, och sen så i Oslo titta på deras anläggningar där och vilken typ av strategi och nyckeltal och allt sånt där som vi själva funderar på ska vi försöka förhöra oss om.
Mm, jag har lite bättre, eller jag har kollat lite. Dels tycker jag att det är intressant att vi forskar så himla lite på framtidens simhall, och det görs mycket mer i våra nordiska grannländer. Ja. Norge har ju också en väldigt utvecklad landsbygdspolitik, det känner vi till, så att de tycker att man ska få simhallsförsörja också ut i liksom fylkena.
Mm. De har ju råd med det också.
Ja, fast de har också en smart, tycker jag, hållbarhetstanke här kring att vi ska inte ha någon det är inga jättestora, det kanske är en bassäng på 16 meter, men som man sen också kan lägga golv på och använda för gymnastik och sådär. Så att man så ett multifunktion och flex, så att man slår inte på stort liksom, utan för den andra sak som vi inte har kommit in på, det är det här med rimlighet. Men där forskar man också lite så, en sak som gör att simhallarna slits himla mycket, det är att man har gjort marknadsundersökningar som säger så här, nej men det är så himla kallt, jag fryser, hela familjen fryser inne, vi måste köra upp värmen, det är för kallt. Och det gör ju att avdunstningen ökar. Mm. Och i avdunstningen finns det klor, och kloret fräter sönder betongen. Och då får vi liksom så här. Men om vi kan ha, när vi var små, eller jag är född på 70-talet. Ja, det var konstant, man var alltid blå om läpparna och lite knottrig.
Ja, i simhallen, ja.
Simhallen?
Ja.
Skojar inte mig. Ja. Och jag menar, det var ju, de simhallarna som byggdes på 60-70-talet, de byggdes med väldigt hög kvalitet. Det var bra, det är bra och robusta byggen. Det vet Stockholm som har renoverat sina. Mm. Men de var inte dimensionerade, eller de var inte tänkta för att det skulle vara 28 grader i luften och 26 i vattnet, eller 28 i vatten och 30 i luften. Så när man skruvar upp det här, då ökar erosionen där inne. Mm. Så att det är sådana saker forskar man också på ganska mycket i våra nordiska grannländer. Sen, och i Danmark, där håller man ju på med ett så här mindblowing,
jätteroliga
grejer. De har ju något som heter lokala anläggningsfonden. De använder sina tipspengar för att faktiskt i skala 1-1 bygga, utvecklas i de offentliga verksamheter och bedriver forskning på det. Och de har gjort jättemycket kring simhallarna, där de också tänker så här, varför ska bara de här inomhussimidrotterna ha tillgång till den här offentliga anläggningen, när vi också har öppen vattensimmare, vi har kajakister, havskajaker, vi har människor som, så kan vi lägga simhallen så att de också kan använda omklädningsrum, bastu, kan de ha egna passerkort in och ut, kan vi ha, ska det bara vara för motionärer? Kan vi i mindre kommuner, hur kan vi jobba med synergier? Kan vi lägga simhallen lite närmare kommungränsen, den här lilla kommunen också kan få komma på? Alltså, de håller på med sådana därna grejer, vilket vi heller inte bryr oss om att lära oss någonting av.
Jag får också säga, de har ju också varit ganska duktiga på att just det här separera det allmänna och kanske föreningslivet från varandra. Bygga kanske väldigt enkla bassänger i stålkonstruktioner och så vidare till föreningslivet, som kanske, som jag tror du nämner i din rapport, de vill ha ett omklädningsrum och vatten att bada i ungefär. Mm. Mm. Och så bygger man det, och sen så bygger man någonting annat till allmänheten där de kan
där man får röka och ta bajer.
Ja, exakt.
Precis, ja, men det kommer ju in i Sverige också. Det kan vi också prata om, alkoholtillstånd som har börjat komma i svenska simhallen.
Ja. Nu hoppar han till.
Ja, det visste inte jag, för att kan man ta sitt hjärna som vissa simhallar, eller hur?
Alltså en sak som kanske har ersatt äventyrsbanan.
Föräldrarna måste ju ha någonting att dricka medan barnen är ute.
Men alltså, om vi tänker så här, att vi på 80-talet tänkte så här, det ska vara äventyrsbanan, så tänker vi nu, tycker jag, när jag kollar runt, så dyker spa och relax. Och spa och relax är också någonting som man kan fundera kring.
Kommunal kärnverksamhet.
Frågetecken. Men det är Säffle simhall och Lugnets simhall i Falun är två simhallar som jag känner till som har sökt och fått alkoholtillstånd för sin spa och relaxavdelning.
Mm. Hörrni, tiden går fort när man har roligt. Det är verkligen intressant att prata det här. Vi ska ändå börja sy ihop där. En fråga, men apropå det här med spa och relax och alkoholservering. Det har ju trots allt hänt väldigt mycket i samhället sedan 60- och 70-talet, där vi senast byggde simhallar. Vid en helt annan tid nu liksom. Framtidens simhallar, de kommer väl inte se ut som man byggde under välfärdsåren. Vad ser du framför dig, Veronica, att simhallarna kommer spela för roll 30, 40, 50, 60-talet framöver nu här? Alltså, vad är det för typ, vilka andra krav är det liksom?
Alltså, vi måste bygga simhallar som är klimatmässigt mer hållbara. Och vi måste bygga simhallar som från början har en slags flexibilitet. Så att vi kan renovera och bygga om. Alltså, en av anledningarna till att man river många simhallar nu, det är att man inte möter tillgänglighetskraven. Man har höga driftskostnader för de läcker energi. Och man har slitna vattenrenings- och ventilationsaggregat. Men riktigt bra och robusta simhallar från 60, 70 och 50-talen framförallt, de tål också att sätta in helt nya aggregat. Nya industridelen så att säga, kan man byta ut. Och nu så bygger vi ju, lever vi i en tid där vi ska slimma och maximera och liksom varje, finns inte en outnyttjad yta, oprogrammerad yta i många av de här anläggningarna, och det kommer stå tydligt. Jag tror framtidens simhall är tillbaka till det vi gjorde på 50, 60, 70-talen. Funktionalitet, det kommunala kärnuppdraget. Vi ska bygga i mycket bättre kvalitet, och vi ska faktiskt också försöka minska användningen av klor så att, och drifta dem väldigt, väldigt väl. Jag var i Luleå förra veckan och träffade en driftschef där. Och han sa till mig att man måste lära känna varje simhalls själ. Och precis som det är viktigt att ha en kontinuitet i projektet när man beställer en ny simhall, så är det viktigt att försöka få riktigt hängivna människor att drifta och förvalta simhallarna så att de får ett långt liv. Vi har liksom inte råd med den här riv skiten och bygg nytta-attityden som vi har. Så framtidens simhall, hållbar, robust, väl omhändertagen, kan byggas om och förändras när vi får andra kravställningar på tillgänglighet.
Jag tycker det är lite blandning av gammalt och nytt. Delvis back to basic, men även anpassa oss till dagens krav på hållbarhet och funktionalitet och sådär. Vad ser du framför dig, Anders, framtidens simhallar?
Ja, men jag håller med om allt som sades precis. Det är väl det här också möjligtvis väga in. Jag tror att man på 60-70-talet var ganska tydlig och bestämd med vad man ville ha för någonting. Vad det var man skulle bygga. Det var
medborgarna var inga jävla kunder då?
Utan de kunderna fanns, men vi visste vad de skulle ha ungefär, och så byggde man det. Och jag tror att vi behöver vara tydliga med vad det här som vi var inne på. Vad är det vi som kommun ska tillhandahålla? Vad är det vi ska bygga? Och till vilket pris? Och sen så behöver vi ju fundera på nya platser eller befintliga. Och det här riv och bygg nytt, det tycker jag verkligen inte, det ska vi inte hålla på med om det inte finns skäl till det. Inte minst utifrån att det ofta har väldigt höga arkitektoniska värden, i alla fall de vi har i Stockholm. Det är jättevackra byggnader som ofta är klassade också. Men det gör ju att det ibland kan ju vara svårt att utveckla, bygga till eller ibland de nya tillgänglighetskraven eller krav på drift, ekonomi och miljö och så vidare gör att vi kanske måste ta ytor i anspråk för nya installationer, sånt som inte fanns behov av då när de byggdes. Så det är en utmaning om man nu vill ha någon bättre produkt eller mer omfattande produkt utifrån vad vi bestämmer oss för att vi ska tillhandahålla till medborgarna. Och samtidigt trycka in det i samma 60-talsbyggnad. Det kanske inte alltid går. Ibland kanske man måste riva delar eller hela för att utveckla utifrån vad samhället faktiskt behöver. Men jag tycker inte det ska finnas någon uttalad grundregel att allt är bättre att riva och bygga nytt. För det håller jag inte med om.
Jag måste också säga det där med den gemenskapen. Jag tror att det kommer också... Alltså, simhallen som mötesplats, det behöver absolut utvecklas och stärkas. Förståelsen för på vilket sätt då, liksom. Jag menar, gubbar som sitter i bastun, ja, en grej. Men vi har också alla de här nya idrotterna som utvecklas som vi kanske också behöver fundera på hur vi ska förhålla oss till.
Jag rekommenderar verkligen alla att läsa Veronikas rapport. Den heter Simhallen vid ett vägskäl. Jag tror den här diskussionen är ganska bra reklam. Det finns väldigt mycket att tänka på och fundera på.
Jag har också lite reklam.
Ja, berätta. Har du skrivit rapport också?
Nej, det har jag inte. Men Stockholms stad kommer mellan december och februari ha en utställning om simhallar och simhallars betydelse och historik i Stockholmsrummet, som är en slags utställningslokal vid Sergels torg. Så den rekommenderar jag alla att gå och besöka. Då kan man läsa på om historien. Och
är det där det finns en modell av Stockholm?
Exakt, man kan bara gå in där och se hela Stockholm under fötterna är häftigt. Och då kommer det från december till februari finnas en simhallsutställning där, den rekommenderar jag.
Gör det, ni går in direkt från plattan-nivån kan man säga då.
Precis, under fontänen ungefär.
Ja, precis. Jo, med Veronikas rapport Simhallen vid ett vägskäl, läs gärna den. Vi får ta sluta nu, men Veronikas slutord från dig. Vad är det viktigaste, om du ska sammanfatta din rapport då, till de lyssnare som inte hinner läsa men ändå vill ta del av dina klokheter. Vad är det viktigaste vi ska tänka framöver nu?
Det är en jättekomplex, intressant fråga som samlar mycket av vår tids kanske mest brännande samhällsutmaningar.
Absolut. Stort tack för det. Jätteintressant samtal. Tack Veronica Heideling för att du var med idag.
Tack så jättemycket.
Tack Anders Kindberg för att du var med idag också.
Tack snälla.
Och då stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag misstänker att det finns massor med åsikter om detta. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han alltid gör Jesper Sandström. Jag heter som jag alltid gör Andreas Eriksson. Och jag hoppas, precis som jag alltid gör, att vi hörs snart igen.